Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Amanda Stenback. Då säger vi hej och välkommen till Amanda Stenback. Hallå, hallå!
Hej!
Du är känd från Mindy Rollspelspodd, från Riddles in the Dark, från I Am No Man och dessutom från Soläventyret med Robert Jonsson. Och dessutom har du varit engagerad i queernördarna tidigare, har jag fått lära mig.
Ja, det har jag också.
Det är ett digert CV får man säga.
Ja, det blev så.
Vad är det för spel du har tagit med dig från din spelhylla idag?
Jag har tagit med mig Changeling the Lost.
Vad är det för typ av spel?
Changeling är ju då White Wolf-spel, så inom World of Darkness, som mest är känt då för Vampire the Masquerade och Werewolf the Apocalypse. Det förlaget och den världen. Och Changeling handlar ju då, som det låter, om bortbytingar. Ett spel som handlar om vanliga människor som har blivit bortrövade av feer och sen kommer tillbaks till vår värld förändrade och kanske lite traumatiserade vad som har hänt och har nu krafter och ser annorlunda ut, och det är det man spelar.
Vad är det man gör i ett vanligt spelmöte? Hur går ett äventyr till?
Som jag har spelat det och som min förståelse av Changeling är att man kan ju ta lite olika vägar med det här. Det är väldigt så här urban fantasy, och det blir ofta det här konflikterna mellan olika hoven, som det kallas, som finns i Changeling-världen. Det kan vara mystiska saker som händer. Mycket av Changeling handlar ju på något sätt om den här konflikten av att komma tillbaka och vara människa men inte riktigt människa och inte veta riktigt reglerna längre för vad det är och vad som var människa. Så mycket av det handlar om Changeling som har hamnat i trubbel för att de visste inte hur människovärldens regler stämmer längre, eller de har tagit konstiga kontrakt med varandra. Och det är väldigt mycket som har att göra med det här gammal nordisk folktro om vilka liksom löften man gör till vem och vilket namn man ger till vem och vad för konsekvenser det kan få. Så det min grupp har spelat väldigt mycket detektivarbete, väldigt mycket nästan någonstans möte mellan lite så här tokiga missuppfattningar som också håller väldigt mycket mörker och trauma bakom sig. Och någonstans där, men som jag har förstått det, så kan äventyren se lite olika ut.
Du nämnde hov där i början. Mm. Vad är det för hov som finns i Changelings värld?
I Changelings värld så har vi ju fyra hov, som nämnde efter de fyra säsongerna. Så vi har sommar, höst, vinter och våren, som då också styr över de säsongerna. Så att när det är vår, då är det våren som styr. Det är det hovet som styr. Och sen så när det är sommar, så är det sommaren. Och vad de är någon slags deras regering, deras liksom politiska system som Changeling har, men det är också väldigt, det är fortfarande genom den här konstiga älvpolitik-grejen. Det blir ju liksom väldigt annorlunda från lagarna, det kan ju vara lite mer kooky och konstiga. Men vad det kommer ner till de här hoven är ju liksom olika sätt att hantera att man kommer tillbaka som en bortbyting. Och vad som har hänt den, för det som oftast har hänt i Changeling är någonting väldigt traumatiskt. Man har ju blivit kidnappat av älvor som har använt den på mer eller mindre hemska sätt. Så de här fyra hoven handlar om olika sätt att hantera vad som har hänt den. Där våren då kanske mer, nu är det över, nu ska jag vara glad, nu ska jag parta. Sommaren är mer, jag är arg och jag är upprörd. Hösten finns väl nästan någon mer mysticism i det hela och nyfikenhet. Vintern är då väldigt färgad av sorg. Så väldigt mycket av Changeling handlar om hantera trauma, men genom en fantastiklins. Vilket är kanske varför jag älskar det här spelet. Jag tycker det är jättespännande spel som man kan väga in jättemycket spännande metaforer om mental ohälsa, om trauma. Men också som en person med en ADD-diagnos så tycker jag också att det finns mycket att se i den här världen där man kan spela ut. Att vara annorlunda, att fungera på ett annat sätt från resten av världen och hur det kan se ut.
Skulle man kunna säga att hoven snarare är någon sorts social gruppterapi snarare än ett klassiskt hov med en kung i toppen och adelsmän som styr ett feodalrike och så, som man ju ofta tänker när man hör ordet hov?
Ja, jo, men nästan så skulle jag säga. Alltså, som sagt, genomgående genom Changeling ser i alla fall jag något slags här hantera traumatema. Så att hoven är ju definitivt något slags representant för olika sätt att hantera någonting hemskt som har hänt den. Och definitivt att det finns något slags terapi i de här hoven. Men det som gör det spännande att spela på är ju att ibland inte den terapin särskilt så här, den kan vara väldigt dysfunktionell. Ibland är svaren som de kommer på och tänker att så här borde saker funka är kanske inte de hälsosammaste lösningarna och kan vara väldigt ibland kooky.
Skulle du säga att det här är ett spel som passar en viss typ av spelare? Är det ett bredare spel än bara de som vill undersöka och fundera över trauman?
Absolut, jag tycker att det är ett spel om man gillar urban fantasy, om man gillar folktro, om man gillar alltså fantasy och om man gillar också noir. Jag tror absolut man kan spela det som lite noir-detektivspel om man vill det, men liksom övernaturlig twist på det om man skulle vilja det. Och det går ju absolut att bara spela det här spelet utan att läsa in någonting i det, om man vill det. Men jag tyckte det var väldigt intressant att spela just eftersom första gången jag spelade här var en grupp med många personer som har mental ohälsa och har diagnoser. Och jag kommer ihåg efter typ så här tredje spelmötet så åkte jag hem i min kompis bil. Min kompis som också har, hon har en ADHD-diagnos. Och då hade vi precis i vårt spel då liksom, våra karaktärer hade etablerat det här safehouset för nya changeling som precis kommit tillbaks från andra sidan törnen som det kallas då, den här väggen mellan vår värld och älvornas värld. Och hur du, då vi hade spelat ut liksom hur i det här safehouset så behöver de inte bry sig om älvornas regler eller människornas regler utan bara få vara sig själva och inte heller vara rädda för, är jag för arg nu? Eller är jag för hemsk nu? Eller är jag för mörk nu? Utan de här människorna fick bara vara sig själva utan att vara rädda för att vara dömda. Och när vi åkte hem där i bilen så sa jag till henne att så här, det här känns ju precis som när jag hänger med andra NPF-personer. Alltså den känslan som vi på något sätt fick in i rollspelet, det är exakt så jag känner när jag är i ett rum med bara människor som jag vet har mental ohälsa och diagnos. Att det är den här liksom frigörelsen. Och det gjorde mig så rörd på något sätt att det här spelet på något sätt liksom, ja, men speglade min upplevelse som NPF-person i den här världen. Och det här behovet av liksom sina egna utrymmen. Jag tycker det finns väldigt mycket i det här spelet som går att göra de kopplingarna. En stor del av spelet är ju som jag sa tidigare att man kommer tillbaka och man har levt i en värld med väldigt specifika regler som älvorna har fastställt och så kommer man tillbaka till vår värld och så fattar man inte sociala regler. Och jag menar att inte fatta sociala regler, om det är inte hur det är att ha en NPF-diagnos, då vet jag inte liksom vad det är. Så jag tyckte det var väldigt häftigt. Och jag tror att sen dess så har jag spelat det här spelet som det. Det är ett spel som jobbar med trauma och olika responser på trauma. Och hur man liksom kan ta sig vidare. Och också hela grejen med att inte vara samma person som man var innan. Och behöva liksom, på något sätt bara lära känna den här nya personen man är. Och acceptera eller inte acceptera det.
Hur går det här ihop med den traumatiserande parten i så fall? De älvor som har kidnappat den, är de standardantagonisterna och återkommer de? Eller finns det någon sorts relation till dem pågående i världen i spel?
Det jag tycker är väldigt intressant med Changeling är att de finns definitivt som antagonister. Man kan absolut använda älvorna och den möjlighet de har att på något sätt kidnappa en igen som ett pågående hot och någon som kan vara en antagonist och slåss mot. Men det som är också väldigt häftigt är att man behöver heller inte möjligtvis göra det för att ha älvorna där som en medveten del av spelet. Liksom, det kommer vara en så stor del av hur du bygger din karaktär har att göra med vad som har hänt dig hos älvorna och vem, liksom, vem det var som hade bortfört dig och liksom det du upplevde där. Så att även om man inte använder älvorna som antagonister så kan de ändå så här, hotet konstant finnas där och rädslan att de ska dyka upp konstant finnas där. Så det kan ju liksom vara att du som spelledare aldrig använder det i spel, men dina spelare kommer ändå så fort man går in i törnen, så fort man går in i de här drömvärldarna där älvorna kan ta dig, så kommer de vara nervösa över att fan, kommer det vara älvor här och kommer de att ta tillbaks mig?
Ja, men visst. World of Darkness, som ju Changeling är en del av, kan ofta beskrivas som mörk och tragisk urban fantasy, som du nämnt. Men ofta nämns också att de man spelar har superkrafter. Här har du till exempel superkraften att gå in i drömvärlden.
Mm.
Finns det något annat som är typiskt changelingskt?
Ja, det är det som jag tycker är så roligt att leka med. För att vad som är speciellt med dig i Changeling är ju, om man jämför till exempel Werewolf the Apocalypse eller Vampire the Masquerade, där du är vampyr och en varulv, så är Changeling så brett. För det som har gjort dig annorlunda och har gjort dig till nu en annan varelse än en människa är ju att när du var på andra sidan hos älvorna så har de på olika sätt använt dig. Och du har nu för alltid blivit förändrad ut efter uppgiften du hade. Så det finns ju massa olika arketyper, liksom grupperingar som du kan välja mellan, och inom de grupperingarna är du helt fri att hitta på själv vad det innebär. Så du kan ha varit någon som har varit en mardrömsbäst och nu har stora betar och klor och har liksom varit där inne för att vara någon slags monster som ska jaga andra för att underhålla älvorna. Eller så kan du ha varit i älvvärlden och behövt vara en vind som bara blåser över en äng. Och nu har du delvis liksom krafterna från en vind. Och jag tycker att det så här verkligen öppnar upp för så mycket inspiration och så många olika karaktärskoncept som man kan göra. Och det kan verkligen så här gå ifrån vara uttalat och explicit väldigt tragiskt till att verka väldigt roligt och liksom lite coolt, men sen under det fortfarande vara väldigt tragiskt och mörkt.
Det låter som det agerar mer på någon sorts sagobokslogik än den ändå ganska realistiska, exempelvis Vampire the Masquerade-tanken.
Det tror jag absolut är en jättevettig jämförelse med just det här sagoböckernas värld. Jag har spelat liksom allt ifrån just någon som har varit ett liksom troll, bara straight up, till just nu spelar jag en karaktär som var liksom en fjäril på en sommaräng. Och vad det innebär och vad för slags krafter man kan få ifrån det. Och det är väldigt spännande. Och det finns väldigt stor uppsjö av valmöjligheter. Man har olika contracts då som man tar poäng i, och det är så man får sina krafter.
Det kan vara sådant som gör att du kan prata med djuren eller göra dig osynlig eller klassiska sådana magiska superkrafter.
Ja, verkligen allt finns. Och samtidigt som jag tycker en av sakerna varför jag överhuvudtaget gillar World of Darkness-världen är för att jag tycker väldigt mycket om karaktärssystemet. Jag gillar lite köttigare karaktärssystem för att jag tycker i liksom relationerna mellan dina olika egenskaper och färdigheter och skillsets så tycker jag att man kan hitta olika skärningspunkter som antingen kan liksom fungera ihop med varandra eller gå ihop med varandra. Och där tycker jag det finns väldigt mycket inspiration för hur man kan utveckla en karaktär. Så jag gillar köttigare system. Jag gillar system som har ett visst antal grundegenskaper och har liksom en visst antal färdigheter. För då kan jag göra spännande saker som att liksom, vad innebär det om jag har en karaktär som inte är stark men jättebra på att slåss? Vad har hänt där?
Det låter som en bra övergång till själva systemet, för nu har vi pratat om världen och pitchen och karaktärerna ett tag. Hur funkar systemet? Det är World of Darkness klassiska pölar av olika typer av T10-or, men vad är det som gör Changeling unikt?
Som sagt, det har ju det klassiska systemet som jag gillar med att vi har tre stycken kategorier av grundegenskaper, social, physical, mental. Och under dem finns det ytterligare tre kategorier, under kategorier där de. Och det tycker jag är ett väldigt bra sätt att ha mycket egenskaper men göra det lätt för hjärnan att hänga med.
Mm.
Och sen så har du ju skillsets på det såklart. Och det är också väldigt typiskt från vad du har i Vampire eller så. Skillnaden är ju de här olika contracts och merits, och också att du har, det som gör Changeling unikt är ju att du har det här glamour och clarity som då har att göra med din relation till den här liksom drömfevärlden, men också hur väl du lyckas gömma dig i människovärlden. Så det är någonting som är unikt för Changeling då, som inte de andra har, eller om de har det så ser de ut på lite annorlunda sätt. Så det tycker jag är kanske den unika grejen med Changeling där, att det finns en helt annan slags relation till människovärlden på ett sätt som kanske inte lika explicit typ werewolf eller vampire jobbar med. Och kanske mer för att i Changeling har det varit människa och nu kommer tillbaks och på något sätt måste liksom klargöra med vad ditt liv var innan på ett annat sätt.
Är det någonting i det här systemet du tycker synkar extra bra med världen eller sättet att skapa karaktärer eller så? Jag själv upplever ju World of Darkness väldigt lättöverskådligt.
Mm.
Man bara tittar på rollformuläret och så ser man liksom de här duttarna väldigt enkelt.
Jo, men det håller jag absolut med om. Så är det ju. Och jag tycker ju som sagt att just det här, de regler som så här clarity och willpower och virtus känner man ju också igen från werewolf. Men de regler som har att göra med just, vad ska man säga, det är inte liksom mental hälsa, men det är inte heller, det är någon slags så här hur liksom grounded man är i verkligheten. Det är på någonstans där som de reglerna kommer in och samspelar med det. Och det tycker jag är väldigt spännande när du pratar om ett spel som har att göra med att ha blivit insläpad i en sagovärld där saker... Det är lite Alice in Wonderland. Det är lite så här Alice kommer tillbaka från underlandet. Och hur fan ska hon hantera att saker har varit upp och ner och hit och dit och konstigt? Och där tycker jag att det är väldigt nice att de reglerna faktiskt så här samspelar med det.
Om vi ska prata lite om hur systemet funkar i praktiken.
Mm.
Hur går det till att göra en actionscen till exempel? Eller att spela deckare, som du nämnde att ni har gjort mycket. Anpassar systemet bra för det? Eller finns det några tydliga, säg, spelledartips eller så som hjälper till för att spelet ska flyta smidigt vid bordet?
Det här är svårt. Nu försöker jag också så här komma ihåg och separera vad som är house-rulat i min egen kampanj och vad som är faktiskt i systemet. Men generellt så tycker jag att det funkar bra. Det beror ju på spelledarstil också lite, såklart. Men det är ju klassiska som sagt som World of Darkness har, att du kombinerar en grundegenskap med en skillset när du ska slå, och det är så det fungerar. Och där finns det inte heller riktigt separata fighting-system, utan då slår du på en skillset som har att göra med att slåss eller använda en pistol eller vad tusan det är du använder. Och det tycker jag är rätt skönt. Att ha separata stridssystem kan väl make sense om du har ett spel där det är väldigt viktigt. Men oftast blir det bara en extra inlärningsgrej som gör att spelet stannar upp och alla måste tänka, vänta, hur gör jag det här nu? Men nu blir det väldigt så här smoothly att allting, alla liksom rolls går genom samma slags system. Det är liksom ingen skillnad på att slå på, ja men typ, lyckas jag få information ur den här personen på baren, eller typ lyckas jag springa undan från ett läskigt monster, eller lyckas jag slå till någon i ansiktet. Det är väldigt samma grejer.
Är det någon del av reglerna du tycker extra mycket om? Någon väldigt snygg regellösning eller någon smidig del som du inte hade tänkt på innan du testade spelet?
Alltså det som är rätt smidigt ändå, men det är ju inte specifikt för Changeling, men några saker jag överhuvudtaget tycker om med de här systemen som White Wolf och World of Darkness har, det är ju dice pools gör det väldigt lätt att kunna göra specialförmågor eller special liksom egenskaper hos en karaktär som bara är, nu räknas åttan också som en success, när normalt är det 9-10. Och jag tycker sådana är så här lätta och bra och smarta och intelligenta sätt att liksom direkt få bonusar. Eller också så här bara lägga till och ta ifrån tärningar när du kör dice pools. Och det är inte någonting som Changeling har specifikt, men sådana väldigt lätta lösningar för att kunna modifiera slag tycker jag är alltså super.
Sen är det ju någonting som bara känns skönt. Man liksom känner taktilt i handen att man har blivit bättre på någonting när man rent fysiskt har fler tärningar att slå. Liksom.
Alltså verkligen, verkligen. Och där tycker jag det är så kul också när... Och det tror jag också någonting systemet tillåter med det faktum att alla slag går under samma slags mekanism. Att man verkligen kan så här välja att göra saker på ett sätt som funkar för ens karaktär. Och då blir man så här extra glad när man lyckats fått en modifikation och kan få liksom lyckas få sälja in på spelledaren att välja just de egenskaper man själv är bra på. Så helt plötsligt har man liksom 9 tärningar i sin hand. Och det blir jäkligt nice. För jag tror i andra spel där det kanske finns en specifik stridsmoment är det svårare att komma in och säga att ja, min karaktär vill istället försöka övertala. Då blir det liksom lite att man måste gå ifrån striden och göra någonting annat. Men här blir det väldigt naturligt att man väljer att möta konflikter på det sätt som passar ens karaktär och ens spelgrupp.
Är det någon del i världen du tycker det är värt att lyfta lite extra mycket om vi går tillbaka till den nu efter systemdiskussionen?
Vi har ju kört väldigt mycket eget skrivet och väldigt mycket gör saker själv. Så jag vet inte om det är något specifikt sådär som faktiskt är canon in game som jag har interagerat jättemycket med. Men alltså det jag alltid tycker är ju roligt, liksom, det finns väldigt mycket i den här världen att välja att leka med. Du kan både leka med hovkonflikter, du kan leka med liksom, hela älvkonflikten. Det finns liksom alla de här sakerna som du kan dra in för att göra massa drama i spelet. Och där finns det också olika sätt att hantera hoven med hur närvarande och hur mycket auktoritet de har i världen. Det går ju också liksom att välja och sätta lite vart man själv vill. Vi har både kört spel där det varit liksom enormt mycket hovpolitik och andra där det knappt varit något alls.
Är det något du känner matchar bra med resten av World of Darkness? Går det lätt att göra crossovers med exempelvis Vampire eller Werewolf som vi har pratat om förut? Eller Mage? Eller vad de nu finns mer? Mummy? Promethean?
Det finns massa. Vi har kört Geist har vi också kört. Geist the Signatures. Den är spännande.
Där spelar man spöken om jag minns rätt.
Ja, precis. Ja, nej, den har inte samma tydliga koppling. Alltså, spelar du typ Werewolf och Vampire så är det väldigt intressant att du spelar två sidor av olika konflikter. Och det har ju kanske inte Changelings på samma sätt. Men det går ju absolut att plocka in det här. Jag känner på något sätt i en värld som Changelings där du redan har i Changelingsvärlden så har du liksom The Goblin Market en grej med gobliner och du har liksom feer. Så det finns ju redan etablerat i den här världen att det finns andra övernaturliga varelser som är annorlunda bortbytingar. Så då går det såklart att liksom plocka in alla de här andra. Jag tycker då det är automatiskt att det är snyggt att kanske plocka in dem som också tillhör den här nordiska folktron, kanske lite häxor, kanske lite åt det hållet. Men det går absolut att plocka in allt. Jag tycker på något annat sätt att de andra sakerna kanske blir mer svalda av Changeling-världen på en sätt som du inte blir i Vampire och Werewolf. Där vet du att det är samma värld och du spelar bara två olika sidor av konflikten. Men jag tycker i Changeling-världen så blir det lite through the lens av Changelings. Men det går ju absolut att göra. Det har vi gjort. Vi har haft alla möjliga. Vi har haft warlocks och vi har haft vampyrer som min dumma karaktär blev helt skärmad av. Så allting går ju att lägga in.
Är det någonting du har lärt dig av Changeling som du har tagit med ditt egna projekt sen? Hur du spelar rollspel i allmänhet eller kanske hur du lägger upp spelmöten eller skriver äventyr eller någon regel du tycker att det är värt att plocka med sig som bra husregel även till andra system?
Alltså jag tror det mesta jag har väl lärt mig är väl, det här blir väldigt självklart eftersom jag ska ta en av mina favoritrollspel. Men alltså vad jag gillar med rollspel, det är väl det på något sätt som så här Changeling nailade på ett sätt som jag verkligen så här, åh, här är det. Och det är väl ja, men den här känslan av så här outsiderness, utanförskap. Jag tror också mer tilltro till mig själv om att låta mina erfarenheter färga mina projekt och det jag gör. Jag skulle inte sitta där och påstå att Changeling är menat att vara någon slags så här traumametafor. Det finns inget explicit som skulle påstå att människor har tänkt typ åh, det här handlar om personer med MPF liksom. Jag tror inte någon satt här och tänkte åh, det här är en autism och ADHD-metafor när de skrev det. Men jag färgade in det i spelet och jag tror att det tillät mig att verkligen så inse att jag kan använda min queerhet, jag kan använda min MPF-diagnos, jag kan använda liksom allt som pågår i mitt huvud och lägga in det i rollspel genom den här länsen av fantastik. Mm. Och det kan skapa skitcoola grejer. Liksom de här temana är på något sätt ändå väldigt häftig liksom, idénfrön och också väldigt universella.
Nu har vi ju pratat mycket om världen och systemet och egentligen själva grundboken till Changeling the Lost. Är det någonting annat du tycker man bör införskaffa om man vill börja spela det? Något specifikt äventyr eller en modul eller något liknande?
Grejen är, det är svårt nog att försöka hitta Changeling som det är. De här böckerna kan vara väldigt svåra att få tag på. Det finns en first edition och en second edition tror jag kan vara bra att tipsa om. För när jag började spela så hittade jag fel formulär och det blev väldigt krångligt och vissa saker fanns det i second edition som inte fanns i first edition. Och då när man kanske börjar jobba med en spelledare och online försöker hitta sina egna formulär och skriva ut så kan det bli väldigt fel. Annars är jag fortfarande så ny i min resa med Changeling att jag fortfarande har jättekul med grundboken som det är. Jag har inte kollat den på äventyrmoduler faktiskt. Så jag skulle hellre vilja att de som lyssnar, om ni har tips till mig, så kommentera gärna så får jag tips.
Du nämnde ju första och andra utgåvan här. Uppenbarligen tillräckligt stora skillnader för att man ska bli förvirrad. Är det några specifika sådana saker du tycker man ska hålla utkik efter?
Det är inte så jättestora skillnader egentligen i själva grundgrejerna, men det är att det finns det här typiska vissa av specialförmågorna har plockats bort som fanns i första edition som inte finns i andra edition och sådär små tweaks på hur de fungerar exakt. Liksom, i första edition kan det vara att någonting ger dig fler tärningar och i andra så är det istället att det ger dig att du slår framgång på åttor istället och det kan ändra rätt mycket. Och sen också ibland är det helt nyskrivna också grejer som inte finns i de olika. Så där gäller det att fråga sin spelledare, vad är det vi kör egentligen? Vilken vision?
Är det något du känner du vill få sagt om Changeling som du inte har fått sagt redan?
Jag tror inte det egentligen. Det är ett kul spel. Jag tycker att jag har sagt det mesta jag vill säga när jag pratar om Changeling.
Då tackar vi för det och glider över till någonting helt annat.
Mm.
Har du något tips du vill dela med dig av? Någonting som inte nödvändigtvis har med Changeling att göra? En bok att läsa, en podd att lyssna på, en Kickstarter att hålla ögonen på? Någonting helt annat?
Någonting helt annat. Det första jag kommer att tänka på är att jag tycker att alla ska lyssna på mina kompisar på Svartviken. Men det är jag säker på att någon annan har tipsat om tidigare också.
Moa från Svartviken var ju med i ett av de tidigaste avsnitten i podden. Så...
Jag tror att de flesta faktiskt har koll på Svartviken. De är väl rätt stora, men jag tycker de är bra. Annars så, vi har väldigt mycket kul på Mindy just nu och gör väldigt mycket nya saker som ska bli jättebra. Det är kul att introducera människor för. Så det kommer väldigt mycket mer nya streamar. Micke från Rollspelsdags har dragit igång en spännande mutantkampanj där han har två parallella grupper som kör samtidigt. Så det ska bli jättekul att se vad det blir podd av det.
Och då ska vi inte blanda ihop Micke från Rollspelsdags med Micke från Mindy då?
Nej, precis. Friksäter och sen Micke Rollspelsdags. Det är olika personer.
Precis, det låter bra det. Då säger jag tack så mycket till Amanda Stenback för att du kom till Spelhyllan och pratade om Changeling the Lost.
Tack för att ni hade mig.
Ha det så bra, hej hej! Det här var Spelhyllan med Amanda Stenback. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hityam Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.